på res.
Nu är vi på res. Nu är vi på räck.
22 timmar.
22 timmar kvar på kortet. Nu kör vi.
Det är lite kul att vi börjar spela in nu samtidigt som jag ammar. För att jag blir ju helt hjärndöd när jag ammar.
Ja, jag märkt. Men det får vara okej.
Du har målat in mig i ett hörn. Du försöker sätta dit mig.
Jag försöker visa att jag är en bättre poddare än av oss två.
Och du försöker avsluta min karriär. Jag ser rakt igenom dig.
Nej, det får vara okej om din hjärna försvinner.
Ja, vad bra, då täcker du upp liksom.
Då täcker jag upp med content for days.
Gud, vad konstigt det här är.
Dilan och Moa podcast är tillbaka.
Ja, det är den.
Direkt inspelad från babybubblan.
Ja, ja. Här sitter du med en liten bebis och allt är så himla underbart.
Som det måste och ska vara.
Det är faktiskt det. Jag kan tyvärr inte säga något annat.
Nej.
Än att det är ganska härligt faktiskt. Eller liksom, ja. Det är så kul för att jag gjorde mig så förberedd på att bli förlossningsdeprimerad och att allt skulle vara fruktansvärt. Det, och jag tror att det var smart.
Sänka förväntningarna.
Exakt.
Oerhört mycket.
Så nu blir jag så himla positivt överraskad om hon kanske sover.
Ja, precis.
Eller äter.
Du ser gåvorna då istället för farorna.
Jag har blivit optimist.
Ja, så jävla vackert.
Ja, men, alltså, och det här är svårt att förstå, tror jag, om man inte själv har fött barn. Men man blir helt förändrad.
Förändrar allt i ens personlighet och i ens liv.
Så att om du inte har fött barn så skulle jag be dig att sluta lyssna nu. Då har du inte här att göra. Då kan du se över vad är din egen bild av vad en kvinna är. Kanske omvärdera det. Tack.
Hej då. Det var podden för idag.
Ja. Men vad roligt att vara tillbaka.
Senast vi släppte ett avsnitt var ju i maj månad.
Ja.
Och sen sa vi, avslutade vi i vanlig ordning med att säga att vi kommer släppa till avsnitt
precis
i juni. Det gjorde vi inte, men ni som har följt podden vet ju att då det är så det är.
Vi är ju poddvärldens artsy fuckboys.
Ja. Det är väl. Det finns ingen
man vet aldrig vart man har oss.
Nej. Vi dyker upp, vi försvinner.
Ja.
Vi leker med era hjärtan.
Det är några väldigt få personer som tycker väldigt mycket om oss. Och det är väldigt många som inte har någon aning om vilka vi är.
Ja, det är perfekt.
Det är faktiskt perfekt. Det är det enda jag vill vara, en artsy fuckboy.
Artsy fuckboy, det tycker jag verkligen är jättebra. Bra, det känner jag också att jag vill vara. Så det var skönt att vi är det då.
Precis.
Jättebra
jobbat av oss.
Men sen sist vi hördes, alla poddlyssnare, så har det tillkommit en till bebis, Earthside, i juli. 13 juli föddes din och Loves lilla dotter.
Ja, det gjorde hon.
Jag var där.
Alltså, hon heter Ronja. Och det är ett kurdiskt namn. Jag har fått frågan, men har hon inget kurdiskt namn då?
Det är det. Det stavas I-Y.
Ja, Ronia.
Ronia.
Ja. Jag vill bara vara tydlig med att jag är ingen fucking kulturell sellout, okej? Okay?
Nej, det blev bra. Jag tror många blev jättearga.
Ja, jag tror också det.
Och nu är vi i september månad.
Ja, hon har ett mellannamn vill jag också bara säga.
Ja, bra. Säkert många men du
kanske inte säger det.
Man måste inte säga det.
Konstigt det där, men det är konstigt att veta vad man ska dela med sig av.
Jo, men det här är ju, vi har ju konstaterat förut också. Sen, alltså i den här tidsåldern där man får barn och sånt, så är det är svårt att veta.
Ja, det är svårt
att veta. Det är svårt att veta vad man vill och kan dela med sig av.
Ja.
Jag tänker att det mesta som inte går att dela med sig av nu, det tar vi om 10 år.
Precis.
När vi är 40-ish. Då kan vi gå tillbaka och berätta liksom, behind the scenes, hur kändes det, hur var det.
Ja, exakt.
När man är mitt uppe i det och liksom har bebis och barn och sånt och familj och grejer som ska, alltså det går inte riktigt.
Nej, man kan,
berätta hur
man,
mycket som helst.
Nej, man får verkligen välja ut
ja.
Vad man ska säga och prata om.
Ja. For now. For now. Det är ett decennium av det.
Ja.
Och man kan ju inte förneka att vi är mitt i det, båda två. Alltså i den tidsåldern, en kvinnas tråkigaste tidsålder som jag brukar kalla det.
Ja.
Åldern 30 till 40, i alla fall om man tillhör medelklassen. För det är ju ofta då det blir mycket kring barn och sånt.
Så, tidigare i historien kanske det var mellan 20 och 30.
Mm.
Man fick sitt första barn när man var 20.
Ja. Exakt.
Nu och sen hade man fött 12 barn när man var 30.
Så var det förr i tiden. Nu är det ju vanligt att det är i 30-årsåldern det börjar rassla till, poppar ut ungar hit och dit. Ja. Eller att det inte gör det och så är det en grej. Eller att det inte gör det och så är det ingen grej.
Men precis, det är mycket oavsett kring är det ju väldigt tråkigt.
Ja, och precis, oavsett är det tråkigt, hem, domestic, mycket liksom så här, att vara nere i fundamenten och rodda runt. Och
man är nedstämd och orolig av olika skäl.
Ja, man är, det är alltid nytt fast man har blivit gammal på ett sätt. Alltså det, som sagt, jag tror det blir roligt att utvärdera det om 10 år lite mer.
Jag tänker så mycket på hur kul vi ska ha när vi är 40.
Ja, men jag ser också mycket fram emot det.
Mm.
Det har ju sin charm och sin, det mycket vackert med att ha småbarn och barn också.
Mm.
Men kul är väl inte det primära ordet jag skulle använda för det. Men det tror jag blir mer sen.
Precis.
Mm.
Precis. Kul har man liksom på kanske en fest.
Ja, precis.
Ja, här har man det mer kanske vackert.
Ja, så här sårbart, vackert. Ja. Det pendlar mellan oro och stark kärlek. Ja. Och, men det är mycket de teman i alla fall.
Ja, visst.
När man har små barn och sådär.
Nej men här är vi, det är september.
Ja,
ja.
Babyn är 2 månader ungefär.
Ja.
Så att ni är ju mycket i det, du och bebis.
Ja, det är vi. Vi är mycket
tredje
med varandra.
Tredje trimestern. Fjärde menar jag.
Ja, det är trimestern.
Redan glömt allt.
Jag uppskattar jättemycket det här med fjärde trimestern.
Ja.
Alltså mycket av det här, gud vad jag är, förlåt, känner mig dammig i näsan.
Mm.
Mycket av det här med graviditetstrender och sånt där och barn och allt sånt tycker jag ofta är töntigt.
Mm.
Men det här med att man pratar om fjärde trimestern, det tycker jag är väldigt smart.
Ja, det är alltså då de 3 månaderna efter förlossningen, ja, när man ska läka, ja, lära känna babyn, ja, och oftast kanske då ammar.
Mm.
Om det går så är det många som gör det.
Som jag ser det så är fjärde trimestern att graviditeten fortfarande pågår.
Ja, det är väl det.
Men utanpå kroppen.
Precis. Bebisen är så liten att den fortfarande beter sig ju som i magen i princip.
Ja, och jag tycker det är bra för att det är lätt, tror jag, när barnet kommer ut att det ska bli en sån. Och nu är barnet äntligen här på utsidan, då kan man dela på allting och hjälpas åt.
Mm.
Det kan man inte.
Nej.
Och så är det nog lätt att bli besviken, tror jag, på det. Eller känna sig dålig, särskilt för den andra föräldern, att känna sig dålig.
Ja, just det.
Man inte kan trösta eller lugna eller tillföra eller whatever.
Mm. Nej, men precis, då är det skönt att tänka, ja men det är den sista delen av graviditeten.
Det går inte. Vi är fortfarande ganska bundna till varandra fysiskt.
Ja, väldigt.
Och det är fine.
Ja.
Det är inget konstigt. Det är inget konstigt.
Nej, det är det inte.
Ja, precis. Det pågår.
Det pågår.
Och du är i 74:e trimestern.
Ja, precis. I 74:e trimestern. Mitt barn har fyllt 2 år i sommar. Jag har ju också ett julibarn med en lejon. Ronja är ju kräfta.
Hon är ju kräfta. Det är helt stört. Alltså.
Det blir spännande.
Ja, det blir jättespännande. Ja.
Men jag tror det blir toppen.
Jag har ingen aning om hur det ska gå.
Som det ska vara ju.
Ja, det är som det ska vara.
Det ska vara något nytt. Yeah, man känner precis, till dig, det är inte
riktigt. Precis. Ja, nu är vi officiellt en mammapodd.
Ja, det är vi.
Så det är vad det kommer handla om framöver.
Bara det.
Ja, jättemysigt. Veckans barnmat kommer vi att gå igenom. Och veckans oro. Vi kommer också gå igenom lyssnarbrev. När har ditt barn gjort något lite pinsamt på stan? Mysigt.
Jag hade en på temat av barn, bebisar, sånt. Så hade jag en insikt som jag berättade för några av min killes kompisar som ingen verkade tycka var särskilt intressant. Så jag undrar om den kanske inte var det. Men det var att jag kom till sans med att det jag jag verkligen, verkligen älskar det att ha familj. Och det måste inte betyda blodsfamilj.
Nej.
Jag älskar att ha familj och vara en del av en familj.
Ja.
Jag är inte jättesåld på att ha barn.
Nej.
Om du förstår vad jag menar. Nu har jag ju barn och jag älskar mitt barn.
Mm.
Och allt det där är helt rimliga.
Mm.
Men det är liksom inte att barn är ett djupt intresse för mig. Eller liksom något som jag är så här förhäxad av. Däremot idén om att ha och vara familj är jag mycket dragen till.
Mm.
Och jag tyckte det var en spännande, för mig själv var det en spännande urskiljning att göra.
Mm.
För kanske för att jag var väldigt präglad på idén att jag skulle gilla att ha bebis och barn.
Just det.
Alltså gilla som i att känna en stor meningsfullhet kring att liksom vara en bebis mamma, så att säga. Det är svårt, det finns så dåligt med ord. Mm. För det är klart, det också är ju en jättestor del. Men framförallt kanske relationen till mitt barn. Och hans relation till att vara min familj. Och min relation till att han är min familj.
Mm.
Det är liksom något som jag tycker är jättekul. Och även spännande. Och jag är intresserad av hur familj, vad det är och hur man kan tänka och göra och sådär.
Ja, men det är väl mycket det där med att man kanske tänker att det ska förstärkas när ett barn kommer, för att det är där så himla mycket bilden av att bilda familj finns eller ligger i. Att det är då man bildar familj.
Precis.
Genom att skaffa en bebis med sin partner.
Ja.
Så kanske du insåg att du har redan börjat bilda familj.
Precis.
Vi har ju bildat aktivt familj med varandra,
ja,
tänker jag.
Exakt.
Innan det kom några barn.
Ja.
Och med Bessie och partners och vänner. Och
precis. Jag tyckte liksom det kändes som, alltså kanske betydelsefullt för att det inte dramatiserar bebisgrejen lika mycket.
Mm.
Eller att det inte gör liksom, det är ju något med det som är, det är ju en kort och väldigt intensiv period man har bebis och småbarn.
Mm.
Men mycket kring moderskapet, som jag tolkade det, den information jag fick, var att det var liksom kärnan på något sätt. Att ha bebis, typ.
Just det, omhändertagande
finns
i moderskapet.
Ja.
Där tycker jag väldigt mycket om en asteroid som jag har börjat jobba med i astrologin, som heter Ceres, som är liksom moderskaps... Jag tror jag har pratat om henne innan i podden faktiskt. Den arketypen, men liksom moderskapsarketypen, som man tittar på, eller som jag börjar ta in i tolkningar för att se vars finns personens omhändertagande kvaliteter någonstans. Och att det breddar lite bilden av ens eget moderskap. Dels att det finns hos alla människor ett behov på något sätt att ta hand om saker, och att det inte alltid handlar om barn.
Nej.
Ibland kan det handla om djur, eller det kan handla om jobb, eller det kan handla om kompisar, eller naturen, typ. Att det är behovet av att få ta om hand. Och ta som hand, naturligtvis. Men det är kanske mer månen. Men jag har tänkt mycket på det. Att man behöver... Det är så jävla snävt hur vi tänker kring det.
Ja visst, det kanske är det som är den här urskiljningen som jag då tyckte kändes relevant.
Ja.
Mellan att ha barn och att ha familj.
Ja.
Att det kanske är på det temat. Ja. Att det känns snävt.
Ja.
Att moderskapet ska vara att älska att ha småbarn. Mm. Typ. För att, kanske för att man är den som då, som den med life mother går igenom graviditeten och sånt. Mm. Att det är väldigt mycket fokus kring det, såklart.
Mm.
Det är rimligt.
Mm.
Men att jag upplevde det som snävt. Att det blev som en möjlighet att se ett större perspektiv. För att i idén om en familj så finns det ju jättemycket. Alltså det kan vara upplagt på jättemånga sätt och olika relationer. Och det ryms liksom mer i det, i min bild.
Mm.
Att omsorg till exempel kring sitt barn kan vara att ta hand om sin egen kreativitet, som har varit ett jättestort tema för mig och svårt att få ihop. Det är svårt att få ihop så här, hur kan jag älska, och det är fortfarande svårt ibland, men det blev jätteaktivt för mig att hur ska jag kunna få ihop, nu har jag ett barn som jag älskar mer än allt och jag vill bara vara med det på ett plan, men på ett annat plan så länge mitt barn mår bra så är det här också superviktigt för mig. Och att det finns massa så här, i en snävare definition av vad det är att ha barn eller vara familj. Så då hade jag som the take away att det finns inte plats för allt det.
Mm, just det.
Medan när jag tänker mig vad familj symboliserar för mig, så finns det plats för mycket mer i det.
Det är kul, för att ofta när man pratar om sin blodsfamilj, så pratar man ju om hur man, när man möts med dem igen, så är det ofta det här att vi alla går in i våra gamla roller, och man har så tydligt en roll i sin familj. Fast i en familj, alltså, tänker jag nu när vi pratar om det, och kanske också varför det känns som en vidare plats att befinna sig i än att vara mamma, är ju att man i en familj har ju jättemånga roller. Alltså man kan vara storsyskon, man kan vara småsyskon, man är barn, man är moster, man är faster, man är kusin, man är syssling, man är massa olika saker.
Ja, och jag tycker det känns som en välkänd berättelse, du vet, om att, alltså jag har inget specifikt exempel, men jag upplever att det är en välkänd och vanlig berättelse att man kanske växer upp i en familj och den man har närmast kontakt med är en moster, eller det är ett av sina syskon, eller det är, alltså, vissa relationer inom familjekonstellationen som är periodvis i alla fall då superviktiga. Det är inte givet att det är just ens mamma och pappa som är de som man får mest utbyte av i sin familj, kanske i perioder, som sagt, men att det är rörligt och organiskt och en mycket större karta i mitt huvud när jag tänker mig familj, och då verkligen utöver blodsfamilj, alltså ett vitt begrepp av vad familj är.
Ja, vad är familj?
Ja, vad fan är det för någonting? Men jag tänker mig just det liksom som en karta över väldigt viktiga relationer. Som liksom blir en plats som håller väldigt mycket olika viktiga värden. Alltså både kärlek, men också liksom drivkraft, och i det bästa av världar där man kan hjälpa varandra med de sakerna. Och att man delar liksom en sån djup själslig tillvaro. Det tänker jag mig.
Jag tänker också att familj är de som man älskar även om man inte gillar dem.
Ja,
jag tänker på mycket på sistone. Att liksom, jag tänker på att jag har mycket, många vänner som har blivit som familj. Alltså som, särskilt vänner som man har haft väldigt länge.
Försöker du säga att du inte gillar mig?
försöker bara hinta att jag tycker att du har blivit lite tråkig. Nej, men du vet att det är så vänner som, alltså, man har känt i många, många år, som man är så här, shit vad vi har blivit olika varandra, du vet. Och bara, fan vad du har blivit en jävla kärring eller en jävla gubbe liksom. Eller så här, hur kan du vara intresserad av de här sakerna, men att också jag älskar dig och jag kommer göra allt för dig om du behöver det. Det känns väldigt väldigt mycket familj. Att så här, du har en plats här oavsett. Även om du börjar liksom bli en jävla enstöring eller tycka att Trump är toppen, så kommer jag liksom, jag kommer alltid finnas här för dig. För mig är det väldigt mycket familj också.
Ja, men det klingar sant för mig.
Alltså det är lojalitet kanske det handlar om.
Ja, och det som kan ju såklart turn dark, alltså, det är ju såklart att det inte är fritt från något sånt. Men kanske någon då, en själslig koppling som blir över tid motståndskraftig mot de här yttre cykliska situationerna som folk går igenom och sådär. Det håller i alla fall mycket, tycker jag, det idén om familj i ett och brett, i en bred definition, naturligt.
Det är så roligt, för att det här är också, alltså, du har ju din Saturnusprocess nu runt just familj och sånt. Det är kul att de här temana kommer upp.
Vad Saturnus gör?
Begränsar och rensar bort allt som är onödigt och liksom ställer krav, och ja, det är tid och rum, och det är liksom vad vill man ha som ska vara hållbart över tid. Allt sånt.
Just det.
Det är de processerna har ju du runt hus och hem och sådär. Men det är familj inräknat där. Jag tyckte det var intressant att det kom upp.
Ja. Ja, men spännande ju.
Det pågår någon slags reflektion kring dessa saker. Vad är det egentligen det handlar om? Vad är kärnan av problemet som är familj?
Ja.
Nej, inte problemet.
Inte problem, men eventuella svårigheter. För att jag tyckte ju det var, eller min erfarenhet nu då, nu är ju mitt barn lite större, nu är han 2.
Mm.
Och det är en helt annan tid. Och det känns som jag har levt igenom jättemånga tider de senaste 2 åren. Tidsåldrar.
Mm.
Och, men det här temat med vad moderskapet får innebära för en, det har ju ändå varit aktivt sedan start. Främst i relation till då, till skapande och kreativitet.
Mm.
Som jag ju vet är ett ganska vanligt svårt tema för många mödrar.
Mm.
Med att det kan uppstå skuldkänslor och kan uppstå martyrskap. Liksom att man ger upp väldigt mycket för sina barn, sitt barn.
Ja.
Och sen blir liksom long term begränsad, blockerad av det. Fastän barnen har aldrig egentligen begärt det.
Och gud, jag också, apropå det, jag har känt så mycket på sistone att livet verkligen bara är ett enda stort lidande. Alltså, men utan att så värdera det känner jag att så här, livet är verkligen bara ett enda stort lidande. Antingen så
skriver upp i journalen, hävdar ingen förlossningsdepression, ger uttryck för. Skoja. Klart.
Det var så kul förresten på journal. Jag fick se min journal efter förlossningen och så stod det så här: tidigare sjukdom, colon, psykisk ohälsa.
What the fuck?
Det är jättetokigt.
Fan vad taskigt sagt av dem. Det får väl inte de ta TF
för. Är det sjukdom också? Psykisk ohälsa. Känns som att psykisk ohälsa känns som IBS. Så att det är så här, ja, det är mycket, vi vet inte vad det är.
Det är men lite det är svårt med livet. Vem fan tycker inte det?
Så förstod jag att det är därför som de alltid frågar mig så himla mycket. Så här, hur är det mentalt? Hur känns det nu att ha barn? Jag bara, jag mår bra. Vad händer? Men, nej, men att, så här, antingen så till exempel i relation till barn då har jag tänkt på det. Att liksom antingen så skaffar man barn och så går man runt och är ledsen över allt man missar när man har barn och hur jobbigt det är att ha barn. Eller så skaffar man inte barn och så går man runt och är ledsen över vad man missar för att man inte har barn. Och varför kan man inte få barn? Varför går det inte? Så man bara, det är verkligen, alltså, livet är verkligen bara en enda sån där kamp mot att gräset är grönare på andra sidan. Alltså oavsett vad man gör.
Hur mår du mentalt?
Och jo, det fick mig att alltså hoppa ut genom fönstret häromdagen. Men jag mår bra. Jag mår toppen. Det är bara det.
Det är ett enda lidande.
Skulle inte mörkret vara för dig då? Det eviga mörkret. Nej, mamma, vad skojar om självmord? Det är mycket hemskt.
Men lidande eller smärta är definitivt en oundviklig del.
Ja, men det är ju det.
Tydligare än någonsin när man är inne i de djupaste temana av kärlek som är kanske då.
Ja, vilket man ju också alltid är på ett eller annat sätt.
Ja.
Det var olika vad ska man säga, uttryck för det.
Ja.
Barn eller partners eller vänner eller vad det nu är man känner en sån djup kärlek inför.
Ja.
Så är det alltid dels en rädsla att förlora det man då har och älskar så mycket.
Mm.
Och också en rädsla för att man har förlorat något annat. Ja. Man har uppoffrat något annat. Ja. Aldrig kan man bara vara nöjd.
Vad är det för jävla? Men jag gör ju det nu. Ja. Klipp till 2 år senare.
Men sluta förstöra min spaning.
Nej, jag är inte färdig, men jag tyckte att det blev liksom uppskruvat till 100, de där aspekterna så här, ja, som nämnt, hur kan allt det här få rymmas? Det känns omöjligt att det kan få rymmas, att man älskar någon så mycket och samtidigt inte vill släppa taget om andra viktiga saker i en själv. Att det var så jävla, och som sagt fortfarande periodiskt är och kommer vara. Men
det är också för att, eller förlåt, jag ska inte avbryta.
Nej, men det har varit en lång process med det där för mig i och med att ha blivit förälder.
Mm.
Där jag har haft en rationell förståelse för typ om jag inte modellerar och lever liksom min, vad ska man säga, sanning och drivkraft och energi, så kommer det i förlängningen bli så att jag tänker att det är barnets fel.
Mm.
Att jag ger upp saker för honom.
Mm.
Men det har aldrig, det är aldrig så att det är barnets fel. Utan det är i så fall att jag backar från någonting för mina idéer om hur jag ska vara som mamma. Det är inte han som gör det. Men jag ser ju hur det är en direkt koppling om man börjar backa och avsäga sig saker i sig själv som är viktiga för ens själ.
Ja.
Fundamentalt viktiga. Inte viktigare än, men i ganska stor utsträckning nästan lika viktiga som ens barn. Om man börjar backa och stänga ner det, så kommer man i förlängningen göra kopplingen omedvetet att det är barnet som har gjort det mot
en. Det tror jag så många föräldrar har gjort
det
mot sina barn.
Det tror jag också. Jättemånga.
Alltså det är också något som jag har tänkt på mycket. Hur lätt det måste vara. Alltså, och hamnade att man börjar hata sitt barn.
Ja, att man börjar i alla fall känna att du har begränsat mig.
Precis.
Din, jag älskar dig mer än allt. Du kan aldrig älska mig lika mycket som jag älskar dig. Och jag har gett upp de här sakerna för att kunna vara där för dig.
Mm.
På ett liksom då känslomässigt plan. Men så visar det sig ju ofta att om man inte kan vara där fullt ut i sig själv, så kan man inte se heller barnet i sin fulla kraft och som någonting utanför en själv.
Det här får mig att tänka på, det är intressant, för att det är, jag börjar fundera på om det är så man vet att någonting verkligen inte är en begränsning.
Mm.
Alltså, jag tänkt jättemycket på begränsningar versus frihet på sistone. Och såklart ur ett astrologiskt perspektiv, Saturnus versus Jupiter.
Mm.
Saturnus som en begränsning, Jupiter som en expansion.
Mm.
Det Saturnus gör och det begränsningar gör är ju alltid nästan att sätta igång ens kreativitet.
Ja. Rama in och förtydliga.
Och det som Jupiter ofta gör när Jupiter expanderar och berikar och ger mer är ju faktiskt att man blir lite lamslagen.
Mm.
Att man blir handlingsförlamad.
Mm.
Att det blir för mycket. Att man inte är förmögen att agera för att man liksom drunknar i överflöd och liknande.
Mm.
Och jag tänkte på det nu när du pratade om det här med att då, man då ser barnet som en begränsning, för att jag har behövt uppoffra saker för dig.
Mm.
Jag tänker att egentligen så är det en rikedom man betraktar. Ja. Man har blivit så berikad att man inte vet vad man ska göra, att man inte kan göra någonting.
Precis, man blir överflödad av...
Precis. Det är för mycket helt enkelt. Det är baksidan av att få för mycket.
Ja, att det i alla fall då riktar fokus mot hur ska jag kunna förstå det här och integrera det på något sätt i min värld.
Ja.
Att kunna sitta i den liksom, i det överflödet av känslor och kärlek och styrka och kraft som det kan innebära, utan att bli rädd och börja förutse och börja försöka kontrollera allt det här vanliga.
Och sorg och oro och andra alltså också negativa överflöden.
Mm. Ja visst. För att det är så viktigt och stort. Men också är det... Ja, men det är väldigt intressant.
Jag har inte riktigt tänkt färdigt kring de sakerna.
Nej, vad tråkigt att du...
Nej. Flummigt.
Nej, men gud, jag hoppas verkligen inte att någonting av det vi säger någonsin tolkas som flummigt, eftersom det är en rationell intellektuell podcast om vetenskapliga artiklar.
Ja, det är det ju. I min värld är det ju det.
I min med.
Men jag förstår att du pratar på det där sättet för att du har en yttre blick på det.
Ja, jag plockar in olika perspektiv.
Ja, jag förstår. Jag är en vetenskapskvinna. Så har jag alltid titulerat mig själv. Jag forskar just nu.
Ja, du gör det just
nu. Ja, jag forskar just nu.
Spännande. Jag gör faktiskt också det.
Jag forskar på flera olika saker medan vi pratar. Det är ju min metod, det är ju att prata. Så sån är jag. Nej, det är mycket det där med begränsningar och överflöd.
Ja.
Verkligen den balansgången i livet.
Ja.
Och hur jag känner att jag omvärderar så mycket verkligen det negativa med begränsningar och det positiva med överflöd.
Mm. Ja, precis. Det måste inte vara det lika med tecknet alla gånger.
Nej, precis. Utan de, både begränsningar och överflöd är fel ord. Men vad är liksom motsatsen till begränsning?
Ja, men det är någon så här total...
Jag vill inte kalla det frihet flöde. Heller. Ja. Ja, men om vi ändå säger begränsningar och överflöd.
Mm.
Vi förstår ju vad vi menar.
Mm.
Att de i sig... i grunden inte är precis, varken positivt eller negativt, man behöver inte värdera dem, utan de bara är.
Precis, och man, och jag tänker mig som att man kan mer eller mindre så att säga align. Vad skulle det vara för ord på svenska? Align. Alltså jobba med,
ja,
de olika ebb och flod i princip, istället för att jobba mot.
Ja, precis.
Hoppsa. Blev ju du begränsad i ditt yrkesliv för att bebisen bajsade?
På grund av ett överflöd av bajs. Ja, nu var vi ju mitt uppe i ett resonemang. Ja, det, jag måste tyvärr, vi måste tyvärr pausa för att hon bajsar så mycket att jag kan aldrig liksom låta henne ligga lite med en bajsblöja.
Jag pausar nu så.
Nu så.
Hoppas jag. Jo, men nu är det väl ändå igång. Trycker man på så är det så. Vi rullar igen.
Vi rullar igen.
Babyn är bytt på, som ja, man säger.
Ja, vart var vi? Innan vi blev avbrutna av livets mirakel.
Ja, begränsningar och överflöd och moderskap, familj och barn och ja, vad vad.
Det där apropå moderskap tänkte jag också på. Att det känns som att det är väldigt många som... Har du något du vill säga eller? Nej. Det känns som att det är så många som förväntar sig också att man ska bli så total förändrad när man får ett barn.
Mm.
Det blir man inte. Och så har man fortfarande samma behov av att älska och älskas på olika sätt.
Ja.
Och uppskattas för alla olika saker man är.
Ja.
Vilket inte är en sak.
Nej.
Som ju är att vara mamma är ju en sak. Men man är så mycket annat fortfarande. Och så vidare. Ja. Jag undrar om många blir besvikna över det. Jag minns att jag tänkte det. Att liksom... Jag reagerade på hur otroligt mycket jag kände mig som vanligt.
Ja.
Och jag tänkte vilken besvikelse det hade kunnat bli.
Om man längtade efter att bli något annat eller vara något annat. Ja.
Men det är nog också olika för alla. Vissa känner sig såklart totalt förändrade. Kanske, jag vet inte.
Ja, det kan det säkert. Så kan det säkert vara. Men det är för alla oss som inte gjorde det.
Ja.
Allt blev bara starkare. Och det är inte så bara,
alltså, nej, det är inte så
åt
bara
alla håll liksom. Expansion.
Jag har också märkt att jag har alltid tänkt så här med sorg att det bästa eller ett väldigt bra sätt att hantera sorg på är praktisk handling. Alltså det är väldigt skönt när man är i sorg att ha saker att göra. Det är ju väldigt vanligt att man försvinner in i liksom de praktiska bestyren, kanske runt en begravning eller arvegods eller vad det nu kan vara som är liksom praktiskt materiellt för att slippa gå upp i sorgen. Det har jag också reflekterat över efter att ha fått barn, att det är lite samma med lycka. Att jag märker hur jag själv också går upp väldigt mycket i praktiska saker för att slippa hantera de enorma känslorna av lycka och att ha så mycket nytt fantastiskt härligt i livet. Vilket också är jättejobbigt att tänka på. Eller gå upp i för mycket, för att det är överväldigande och superläskigt.
Ja.
Ja, jag så mycket nytt man har att förlora nu. Ja, liksom.
Ja, jag fattar precis.
Nu är verkligen bara stream of my weird consciousness. Olika saker jag har gått och tänkt på.
Man behöver på den ju.
Ja.
Man får ut det. Hitta.
Ta tag i bröstet.
Säger du ju nu till bebisen. Nu ska vi vara tydliga med ju.
Ta tag i bröstet, Moa.
Det är en jävla resa i sanning med att få the gift of life in your hands.
Ja. Nej, jag är nog, vet du vad jag har också reagerat på så här efter nedkomst?
Nej.
Efter förlossning.
Berätta.
För att det är det får handla om nu.
Ja, inte så konstigt.
Jag var nog mycket mer inställd på att det skulle vara tufft mentalt. Ja. Eftersom att min tidigare sjukdom är psykisk ohälsa.
Ja.
Och att det liksom verkligen skulle vara en sån... Det minns jag att jag var förvånad över under graviditeten också. Hur normalt allt kändes bara.
Ja.
Jag tänkte verkligen att nu kommer jag vara så jävla överväldigad och det kommer ta tid att återhämta sig mentalt och bla bla. Men jag har reagerat på att det för min del nu efteråt är mycket mer runt det fysiska. Att jag är liksom, att jag verkligen känner så här, det kom ett barn ut ur min vagina.
Mm.
Ut ur min slida. Har det pressats en kropp.
Ja.
Hur ska jag någonsin typ ha mens igen? Hur ska jag någonsin ha sex igen?
Mm.
Hur ska den delen av min kropp komma tillbaka?
Mm.
Jag har haft jättemycket hemorrojder. Mm. Det här har varit något jag har pratat med allt och alla om.
Ja, det är bra, bryter tabun.
Och så. Nej, men snälla rara någon. Alltså jag visste att det står ju, alla är ju så här, när man är gravid, vanliga besvär, hemorrojder.
Mm.
Ja, det kan man få efter förlossningen också. Mm. Sen är det inte så mycket mer.
Nej.
Det är bara så, du kan få hemorrojder och det kan klia lite, ibland kommer lite blod.
Mm.
Ingen hade förberett mig på hur fruktansvärt smärtsamt det är.
Fy,
det alltså jag fick ta smärtstillande.
Ja.
För att kunna stå ut med smärtan i min röv.
Ja. Så hemskt. Jag visste faktiskt inte heller. Jag var ignorant inför detta eftersom att jag inte hade det problemet. Och inte hade hört om det heller då, för att det höll ute i dunkel.
Men för att det är pinsamt att ha liksom grejer i röven. Mm. Men nu har jag sagt det i alla fall. Jag kan aldrig, ingen kan säga att jag inte sa något.
Nej, det kan ingen säga.
Var aldrig förstoppad.
Nej.
Nej, men det är märkligt alltså. Det är jättemärkligt med kroppen.
Ja. Och
det är superkonstigt är det.
Det är ju också den här då, ja men att hur ska det kunna komma tillbaka?
Ja.
Som ju är väl lite samma filosofiska eller psykologiska problem eller komplex, eller vad man säger.
Oh.
För att ingenting kommer ju tillbaka.
Nej, precis. Det kommer ju inte göra det.
Däremot så kommer det växa fram någonting helt nytt.
Oh.
En ny slags relation eller attityd till kroppen och till vad den, vilken del av en som den är och vilken roll den spelar och hur den kan få vara olika roller.
Ja. Oh.
Det kommer stegvis växa fram, men det är väldigt svårt att föreställa sig för att man har bara någonting att jämföra med som var innan,
ja,
förut. Ja. Hur ska det bli som det var förut när jag inte hade de här problemen, ja, att stå inför. Jag tänker mig att det är lite samma oavsett om det gäller ens psykiska hälsa eller fysiska,
mm,
att man har en referenspunkt som var innan,
mm,
och så undrar man mitt i det här allt det som gör ont och är nytt och också underbart men också hemskt. När kommer jag få vara i det där jag känner till igen?
Ja.
Och så är det en ganska, i min erfarenhet, en ganska smärtsam process av att släppa taget om. Det kommer inte tillbaka.
Nej.
För det gäller ju hela livet.
Jag kommer aldrig ha ett perfekt rövhål igen.
Nej, det beror på vad perfekt innebär ju. Men nej, det kommer aldrig vara kanske så som det var innan.
Nej.
Men
det kommer inte vara det.
Men det blir någonting nytt.
Ja, jag längtar väldigt mycket till, för det känns också som att man aldrig accepterar det nya utan man bara vänjer sig och sen plötsligt inser man att man har vant sig vid det nya och livet har gått vidare.
Mm.
Jag längtar väldigt mycket dit tills att jag inte ska tänka med skräck på. Och det är inte ens att jag har liksom går med smärtor längre eller att liksom det blev att jag sprack eller så här. Jag fick en bristning och behövde sy lite. Men att jag ändå tänker mig ett sånt obehag på att jag har liksom ärrvävnad i. Alltså jag längtar så mycket tills jag har vant mig vid det helt enkelt.
Mm.
Tills det inte längre är skrämmande och konstigt.
Nej, men för det är ju det för att det är helt nytt.
Ja.
För att man blir tvungen när man får barn, alltså blir man tvungen att i många avseenden själv liksom vara ett barn för att man är i en ny värld och i en ny kropp.
Mm.
Och det är jättesvårt för att man länge, eller min då egen erfarenhet är att man länge försöker hålla fast vid, ja men de där idén om att det ska bli som det ska komma tillbaka någonting eller det ska återgå.
Mm.
Men det gör det inte, utan det, och det är inte någonting negativt egentligen. Det är någonting ganska häftigt att det uppstår en tredje väg, en tredje som man inte såg.
Mm.
Det är varken det som var förut och det är inte heller det man har en skräckfantasi om att jag kommer aldrig det eller det kommer aldrig hit och dit, utan däremellan så finns det liksom någonting nytt.
Ja.
Som är svårt, jättesvårt att så att säga vila i eller vaggas i att inte veta. Så
nej, men oförutsägbarheten, precis, det är det ju, som det alltid kommer tillbaka till.
Så ofta du på verkligen, alltså i impron, i kreativiteten, ja, i konsten, är det hela tiden det, och även de temana i liksom det vardagliga,
i
livet, i kroppen, i allt det, så är det detta med att det finns en attityd som är otroligt svår att ha till, ja, oförutsägbarhet. Ja,
fy fan vad svårt det är alltså.
Det är så jävla svårt. Och det är lätt att vilja liksom inte hålla på med det alls, ja, utan bara liksom fixera sig vid det som man tänker är förutsägbart, som, ja, antingen kanske är en väldigt negativ eller dyster fantasi, eller att någonting skulle bli som man redan känner till, något som, ja, redan har varit, ja, alltså förutsägbart på något sätt. Det är någonting som absolut jävligt svårt, men som påkallas på olika sätt, tycker jag.
Ja, jämnt och ständigt.
Ja, också för att det är där som det kan upp, alltså, att vara med om att de här nya vägarna formas, ja, och byggs,
ja,
och stretchas ut och expanderar. Det är ju också, det vet man ju intuitivt, att det är otroligt häftigt, men det är ändå lika läskigt inför, eller under stora förändringar, att släppa taget.
Ja.
Det är jättesvårt.
Ja, men visst, om man drar en parallell till impron, det är ju det roligaste med impron är ju just det, att låta sig totalt överraskas och hänföras av vad som kunde uppstå så fort man började släppa kontrollen över vad som ska uppstå.
Ja. Ja.
Och inse att jag var ändå delaktig i det som uppstod.
Ja.
Att släppa kontrollen var inte att helt och hållet släppa min egen agens eller att inte vara närvarande längre, utan att bara inte själv helt och hållet bestämma.
Precis.
Och styra.
Precis. Och att lyssna mer än att göra, oh, eller reagera.
Ja. Oh. Åh, det är så svårt.
Det är så jävla svårt.
Det är så jävla svårt i livet. I impron tycker jag inte att det är så svårt, eftersom att jag har fattat i impron vilken otrolig hjälp det är. Men jag har inte fattat det i livet än riktigt.
Nej, det är mycket svårare i livet. Kanske för att det står så mycket mer saker på spel.
Kanske,
nu. Och för att man gärna vill vara kvar i idén att jag kan bestämma över liksom,
ja,
det här och det här.
Precis.
Jag kan säkra upp.
Och jag vet att man vet så mycket.
Mm.
Men jag vet ju vad som kommer hända. Jag vet ju hur den kommer reagera. Jag vet ju vad den tycker och tänker.
Ja.
Jag vet ju hur jag är.
Ja.
Men nej, jag har ingen aning.
Jag
är inte den blekaste aning. Jag bara vet vad jag har för olika bilder av saker och ting hela tiden.
Ja, ja, precis. Och vad som har varit kan jag ju veta.
Ja, precis.
Fast egentligen inte lika mycket som man tror heller.
Nej, verkligen inte. Minnet är ju också så jävla konstigt.
Ja.
Alltså.
Ja. Atjo. Det hände någonting. Atjo.
Hade du något i nosen? Va?
Lilla bön.
Oh, gud, vad jag verkligen bara har massa, alltså, mycket uppdämt behov att babbla.
Ja.
Om existensen.
Ja.
Det är ju inte så att vi inte har haft någon kontakt. Vi har ju pratat,
nej,
med varandra.
Vi har kontakt utöver podden.
Men med er lyssnare. Skojar.
Ja, men det är ju så extremt förtätat när man får barn.
Ja.
Och allt har sin tid. I början är det ju mycket att man hinner vara i det en stund. Men sen så måste man ju amma eller...
Ja, precis. Det är verkligen en kombination av att vara konstant distraherad och konstant fixerad vid någonting. Det är jättekonstigt, alltså. Superduper skumt. Och verkligen också. Men där får man ju verkligen... Nej, det var bara en rap. Men sluta låta som att du spyr när du rapar.
Va? Vad säger hon till dig?
Hej.
Hej, snuttis. Känner du mätt?
Nej, jag glömde bort vad jag skulle säga. Jag blev så
hypnotiserad
och distraherad av den här lilla krabaten som jag är helt så fixerad vid. Ja, det är så jävla dubbelt att vara människa.
Ja, det är det.
Annars då?
Annars då? Ja, herregud, det är mycket.
Säg något kul nu. Vi har varit så seriösa. Säg något roligt.
Satan.
Dra ett skämt.
Tre Men gick in på en bar.
Nej. Ja, men det skulle de ju inte göra.
Nej, men de umgås ju inte 3 och 3.
Ja, men de gör ju bara
det. Är minst 5 i gäng.
Ja, men du vet ju vem som helst. Herregud.
Jag håller på att skriva en kortfilm.
Mm, det gör du.
Det är kul. Mm. Det tar upp mycket tid. Jag har ju, som jag nu har nämnt så många gånger, haft en lång process med min kreativitet.
Mm.
Särskilt i den nya världen jag lever i, där jag är mamma också.
Mm.
Men det har burit frukt, skulle jag våga hävda.
Gud, ja.
Det har innebär bit för bit större och större kreativ frihet och flow.
Mm.
Det är som att det rasslar och rinner.
Mm.
Berättelser och idéer, och det är lätt.
Ja.
Det är lätt att skriva, det är lätt att veta vad det är som jag tycker är intressant. Och jättemycket från, som jag har med mig från impron och all tid vi har spenderat och fortsätter spendera, ska fortsätta spendera med att både spela men också regissera scener.
Mm.
Det är som att det är en underbar upplevelse, måste jag säga.
Ja.
Att känna hur de, det, så jag tror vi pratade om det i våras, alltså den här, att de yttre, det vart en uppgörelse med liksom den yttre bekräftelsen, det yttre ögat, och mer börjar jag landa i att jag är i det för berättelserna.
Ja, precis.
Och det spelar, jag spelar mindre roll.
Ja.
Och det är jätteskönt.
Det är,
och det
är så skönt.
Det släpper massa fördämningar av kul.
Mm.
Så att jag håller på med oss, jag har skrivit ett manus och fortsätter skriva på det, och har även nu fått producent, produktionsbolag, som är intresserad av att jobba med mig.
Ja, så kul!
Och även fått ett utvecklingsstöd från Svenska Filminstitutet.
Tack så mycket.
Tack
allihopa. Jätteroligt att ni vill samarbeta.
Så kul.
Ja.
Och nu, ja, men så att jag jobbar på med det. Det är mega roligt. Jag läser också väldigt spännande böcker om detta.
Ja.
Hon är så söt. Va? Nu ska vi kunna prata om något annat? Ni tycker jag är gullig. Så det är ju väldigt roligt.
Och jag är, vi är just nu som, jag twittrade om det här. Du har tagit bort din Twitter, ja, så jag måste berätta det för dig.
Mm.
Att vi är som, jag tror jag redan har sagt det till dig. Vi är som, du har inte sett Breaking the Waves, tror jag.
Nej.
Det är en film där Stellan Skarsgård och hon som är med i, fan heter hon då? Hon är med i Tjernobyl-serien.
Mm.
Det är hon som är den damen som...
Jag har sett den, men ja.
Det är hon med jodtabletterna.
Mm.
Som är med ganska mycket.
Mm, jag får ju upp ett face, men jag kommer inte ihåg namnet.
De är kära varandra, och så är Stellan Skarsgård med om någon slags olycka som gör att han blir typ förlamad och ligger på sjukhuset, och sen så att han skickar ut henne för att hon ska gå ut och ha sex med olika män och komma tillbaka och berätta för honom om det. Och så är vi nu, fast med komedi.
Att, ut och knullar.
Ut och knullar.
Kom hem och berättar.
Ja, berätta allt för mig. Så att det är som att jag också har fått göra det.
Ja.
Ja, det var mycket roligt.
Ja.
Ja, det är jättekul. Ja. Så att, så är det. Så har jag det.
Så har du det just,
ja,
nu.
Jag kollar väldigt mycket på tv.
Ja.
Och film.
Ja, men det är bra. Det är inspiration i det långa loppet.
Det är verkligen det. Jag är faktiskt väldigt glad att ha tid att göra det.
Ja, det är ju skönt.
Måste jag säga. Att jag har tid att kolla på saker.
Ja.
Men du är så söt, jag står inte ut. Jag orkar inte. Du är så gullig. Är det för att du vet att vi poddar nu, så att du ska vara så söt och gullig och göra gulliga ljud?
Ja, säkert.
Så att det blir bra content.
Det är jättebra.
Men det är jättebra att du är så inte duktig.
Snäll.
Snäll. Du är snäll mot kulturen. Det är du verkligen, mitt barn. Men det är jätteroligt, för jag tittar också på, alltså, sånt som jag kanske annars hade valt bort.
Ja.
För att nu har jag så mycket tid att titta på grejer att man också kan titta på sånt som man tänker att ja, det här blir väl lite mer.
Ja.
Och så blir man otroligt positivt överraskad.
Mm.
Till exempel,
mm.
också apropå impro,
ja.
Kollade jag, och apropå regi, oh, apropå allt, så kollade jag på Änglagård.
Mm.
Och så tänkte jag att här kommer en svensk film.
Mm.
Som jag kommer hata. Och det kommer vara så jävla dåligt. Och det kommer vara så dåligt skådespeleri och dåligt manus och allting.
Mm.
Mm, precis så tänkte jag.
Ja.
Det var så jävla bra.
Det är en chock för mig att höra när du berättade det.
Ja.
Men det fick mig att tänka att då kanske jag också måste se den. Då.
Jag tror att du måste se den. För att, och jag blev så stolt över mig själv. För det här spottade jag medan vi kollade på den. Att gud vad... Förutom att det var väldigt dynamiska karaktärer, mm. vilket är ovanligt i modern svensk film.
Ja.
Det var vanligare förr, antar jag. Så var det så himla naturligt spel och naturligt språk.
Ja.
Och då så sa jag till mina kamrater som jag tittade på filmen med, för du var inte med då.
Mm.
Dels att det var så vida bilder.
Mm.
Så att det alltid var, oftast var alla skådespelare i bild samtidigt. Mm. Och då kan man ju spela mycket friare, för att det blir inte massa att klippa i liksom. Mm. Men också att de måste få ha gjort lite som de vill med manuset.
Ja.
Och tro fan, i eftertexterna så står det manuset har tillkommit i samarbete med skådespelarna.
Ah.
Vilket betyder att de förmodligen har improviserat mm. väldigt mycket.
Mm.
Vilket blir ännu ett bevis på att improvisationen är den enda sanna konsten.
Det är Guds väg.
Det är det enda man ska hålla på med. Ja. Det är Guds väg. Det är ju Guds väg.
No joke.
Nej, men det är ju bokstavligen Guds väg. Ja, ja. Det är ju improvisation.
Skapa ur intet.
Ja.
Och i intet finns så mycket.
Ja.
I det vi inte ser, i det vi inte hör.
Från början fanns ingenting.
I början fanns impron.
Gud, kommer vi bli såna riktiga improfanatiker nu? Ja, precis.
Ja, men det är ju man, det är ju jävligt fascinerande.
Ja, det är det.
Det går inte att komma ifrån.
Nej.
Hur jävla otroligt det är. Och vad spännande, jag ska se den då faktiskt.
Ja, men se den.
Jag har ju sagt om alla filmer, jag har aldrig sett en film fortfarande. Jag vet inte vad det är för fel på mig, men jag är liksom oförmögen att se saker som jag inte... Ja. Men jag kommer kanske göra det, jag hoppas det.
Nej, men du spännande. Kanske också behöver få ha en sån period där det inte känns som slöseri med tid.
Mm.
Alltså att man bara kan... Där gick... oj, vad händer nu? Klipp fram i framtiden. Jag spelar in det här senare. Det jag säger exakt nu alltså. Eftersom att vår inspelningsgrej, det tog slut batterier. Så det slutade bara där. Men det känns konstigt att bara sluta. Så därför spelar jag in det här nu och säger... och mina och Dilans vägnar för veckans avsnitt. Vi återkommer snart säkert igen. Okej, puss och kram. Hej då.